Välkommen till poddversionen av den här föreläsningen.
Konrad Lorenz då, han är mest känd kanske för sina försök med prägling. Och prägling kan ju ha olika effekter, men till exempel hos gäss så är det så att det första en gåsunge ser när den kläcks, associerar den sig till. Det första som rör sig i alla fall, associerar den sig till, för i vanliga fall så är det då dess mamma och den börjar följa efter det här. Men om det då är en forskare den här ungen får syn på, då börjar den följa efter forskaren istället. Och det där upptäckte ju Lorenz då. Han hade gäss som troget följde honom vart han än gick. Och prägling, det handlar om att under kritiska perioder i utvecklingen av ett djur så sker det såna här irreversibla beteendeförändringar. Det vill säga att under några dagar i början av fågelns liv så präglas den. Och sen går det inte att ändra på detta. Nicolas Tinbergen då. Ett försök som är ganska så känt som han genomförde var på grävsteklar. Det som kallas för beewolf på engelska. Det är en liten insekt som fångar in bin, dödar bin och för dem tillbaks till sin bohåla där den ger det här biet som mat till sina egna larver. Och han observerade att de här grävsteklarna, när de gav sig iväg, så grävde de för bohålan. Och sen flög de iväg och sen lyckades de hitta tillbaks på något mystiskt sätt. Och han förstod inte riktigt hur de bar sig åt. Men han lade märke till att när de lämnade bohålet så gjorde de ett par flygningar runt området. Och han misstänkte att det kanske är så att de helt enkelt memoriserar landmärken som finns. Så han testade det här genom att placera kottar runt ett sånt här bohål. Och sen när den här steken flög iväg så flyttade han på de här kottarna till ett nytt ställe i närheten. Och då visade det sig att den här steken blev då förvirrad och försökte hitta sitt bohål utifrån var de här kottarna stod. Och då har han alltså visat att mekanismen för hur de här grävsteklarna hittar tillbaks är att de memoriserar landmärken, det vill säga hur horisonten ser ut när de flyger därifrån. Den tidiga etologin sysslade väldigt mycket med något som kallas för fixed action patterns, eller fixa beteenden. Ibland pratar man om nyckelretningar som utlöser sådana här fixa beteenden. Och det här är beteenden som djur kan göra perfekt första gången de gör dem. De inte behöver ha lärt sig från någon annan. Till exempel om du rullar en boll förbi en gås så försöker den omedelbart maka in den där bollen under sig. Och det tror man då är för att den tror att det är ett ägg som rullar iväg från boet och den försöker maka tillbaka ägget. Men det intressanta är att även om man tar bort bollen halvvägs genom det här beteendet så fortsätter den med beteendet och maka in bollen trots att den inte är kvar där. Så att det är en väldigt stereotyp, automatisk form av beteende. Och etologerna, de var fokuserade på variation och skillnad mellan arter. De var inte alls som behavioristerna och menade att man kan byta ut djur hur som helst. Utan de insåg att olika djur har löst problemen på olika sätt. Och då intervjua djuret på dess eget språk, som till exempel biets dans. Och helst skulle man göra detta i ett naturligt habitat. Så de övergav till väldigt stor del labbdjur och även tamdjur. Så istället så började de studera vilda djur då. Och ett sånt här exempel på fixa beteenden, det är hos storspigg där man kan... Där hannen får en röd mage när den är könsmogen. Och andra hannar attackerar då inkräktare på sitt territorium. Men de attackerar även modeller som kanske inte ens liknar en riktig fisk. Så länge den är röd på magen eller på underdelen och grå på ovansidan så utlöser det en aggressiv respons hos hannen. När spigghonorna blir gravida, det vill säga när de blir redo att lägga ägg, så får de en väldigt tjock och svullen mage. Och det visar sig då att, som ni kan se här, att om man har en modell som har en mer rundad form så utlöser det ett kurtisbeteende. Då börjar hannen istället uppvakta den här honan. Så där är det alltså formen som är på modellen som är det viktiga, medan för aggressiviteten så är det färgmönstret. Ett annat sådant här klassiskt exempel, det är måsfåglar som ofta har en röd fläck på näbben. Och Tinbergen, han märkte att att måsungarna, de pickade på den här lilla röda fläcken. Och då spydde då föräldrarna upp mat. Och han gjorde olika försök med olika modeller. Och det visade sig att det räckte med en gul pinne med en röd fläck på. För att måsungar ska instinktivt då börja picka på den här. Även människor har sådana här fixa beteenden. Till exempel gäspning. Det är ett beteende som vi... alla kan göra från början, från när vi är väldigt små. Det har visat sig nu med så här nytt tredimensionellt ultraljud att även foster gäspar inne i magen. Och det intressanta med gäspning är att det är smittsamt. Om någon gäspar i ett rum så brukar det alltid vara någon annan som följer efter. Och det är inte ett inlärt beteende, utan det kan man visa i ett sånt här fixed action pattern. Då. En annan sån här, ett vanligt exempel är det här med att le. Och det har visat sig att le, det gör foster också redan i moderlivet. Men det är naturligtvis så att bara för att någonting är ett fixt beteende eller någonting som vi kan utan att ha lärt oss det, så innebär det ju inte att det alltid är oförändrat. Utan det är inte bara så att de här beteendena är medfödda rakt upp och ner, utan lärande förfinar ju de här fixa beteendena. Så att vi lär oss när vi ska le, vi blir kanske bättre på det och så vidare. Så att naturligtvis finns det en genetisk komponent bakom ett sånt här fixt beteende. Men det är också väldigt viktigt med inlärning. När ska man göra det? Hur gör man det på ett mest effektivt? Ett annat sån här väldigt känt fixed action pattern är människors förmåga att känna ömhet för saker och ting, eller individer eller såna här seriefigurer som har barnsliga drag. När Musse Pig först ritades av Walt Disney så kallas han för Steamboat Willie. Och Stephen Jay Gould har skrivit en artikel om hur den här första Musse Pig-prototypen utvecklades emot en allt mer och mer barnslig Musse Pig, större ögon, tjockare lemmar och så vidare. Och de här serietecknarna, de har liksom instinktivt förstått det här att människor har lättare att tycka om seriehjält eller sådana här seriefigurer som har de här gulliga, barnsliga dragen. Och någon liknande har hänt alltså med Simpson, som såg ganska, jag vet inte, ganska så tråkiga ut från början, men nu har det här klassiska barnsliga med stora ögon, tjocka lemmar och så vidare då. Och de här serietecknarna har alltså utnyttjat någonting som ligger latent hos människor, där vi helt enkelt tycker om sådana här barnsligare ansiktsdrag. Och man kan ju fråga sig till exempel varför i princip alla människor på hela jorden tycker att en hundvalp är gullig. Och det har då visat sig att det är vissa relationer mellan stora ögon och så vidare som utlöser den här utlöser det här att man tycker att det är en gullin. Ett annat exempel som har använts väldigt mycket inom psykologin är det man kallar för visual cliff response. Och där har man en experimentuppställning där man har ett golv som stupar ner i en avgrund. Och där det är, som är täckt av en glasskiva. Och sen har man då släppt ut barn och djur av olika slag. Och mamman här försöker alltså locka till sig ungen. Och trots att det här barnet kanske aldrig har fallit och slagit sig hela sitt liv, så är de instinktivt rädda för att ge sig ut på det som ser ut som en avgrund då. Det vill säga, höjdrädslan är en fixed action pattern, ett fixed beteende. Och om man ställer en liten getkilling på det här glaset så blir de helt panikslagna. Trots att de aldrig har upplevt något liknande. Barnen, de tittar oftast på mamman, och om mamman visar ett glatt ansikte och lockar på barnet att det ska komma, så övervinner de så småningom rädslan. Och tack vare kontakten med mamman så kan de då krypa över den här avgrunden, trots att de inte riktigt förstår hur det går till. Men vissa andra djur, som till exempel sengångarungar, de har ingen som helst, tycker inte det är något otäckt alls att placeras på den här glasskivan. Och det visar ju återigen då på att olika djur har löst problem på olika sätt. Och det sägs ju självt att en sengångarunge som hänger på ryggen på en mamma högt upp i träden skulle kanske inte vara speciellt, det skulle inte vara speciellt bra för den om den var rädd för höjder. Så om man ska sammanfatta lite den tidiga etologin då, så framförallt så reagerar de mot det här behavioristerna menar att allting är miljöpåverkan. Utan där istället så fokuserar de det som var genetiskt, det vill säga det som var instinktivt eller nedärvt. Vi ser här ett exempel på submissiva beteenden, underkastelsebeteenden hos hund och hos mås. Då. De fokuserade på variationen mellan arter, men inte speciellt mycket på variationen inom arter. Det vill säga hur olika individer skiljer sig åt. Utan det är någonting som istället beteendeekologin då kanske har fokuserat mera på. De visade på det här att medfödda beteenden är verkligen vanliga, och de omdefinierade lite ordet instinkt. För etologer menar att instinkt det är ett relativt litet, begränsat beteende med begränsad komplexitet. Ett sånt här så kallat fixed action pattern. Och instinkt, de menade, använde inte ordet på samma sätt som andra hade gjort, det vill säga till exempel moders instinkt eller så vidare. Och det hade nämligen behavioristerna attackerat som väldigt ovetenskapligt. Men etologen insåg ju att lärande var väldigt viktigt. Det vill säga, okej, jag har det här beteendet, men när ska jag göra det? Hur ska jag göra det bättre? Ett sådant exempel är till exempel grön markatta. Det är en apa där de har olika varningssignaler för om det kommer en rovfågel, om det kommer en leopard eller om det kommer en, till exempel en orm, så har de olika varningsljud för det. Och ungarna hos de här markatterna, de varnar instinktivt när de ser någonting. Men ofta så blir det fel, att de använder fel varningssignal. Och det visar sig då att de vuxna markatterna lyssnar inte riktigt lika noga på när en unge varnar, utan då kollar de efter själva, vad är det egentligen som händer här? Och sen när en vuxen ger samma signal, då reagerar de. Så lärande, att lära sig utföra beteendet på ett effektivt sätt är naturligt. Det kanske främsta landvinningen som etologerna gjorde, det var när Tinbergen formulerade sina fyra frågor. Och det här är väldigt grundläggande för alla studier av djurs beteende idag. Och han insåg att det finns fyra olika sätt att nalka sig det här fältet med djurs beteende. Den första då, det är den fysiologiska orsaken. Det vill säga, vilken mekanism är det som sätter igång det här beteendet? Är det ett hormon som utsöndras? Är det en nervimpuls? Är det vilken typ av stimuli är det och så vidare som utlöser beteendet? Den andra frågan är, då är man mer intresserad av ontogenin, det vill säga hur beteendet utvecklas inom individen under individens livslängd. Så här menar vi alltså utveckling sett ur en individs perspektiv. Till exempel då lärande. Den tredje punkten är funktionen eller överlevnadsvärdet, det man kallar för det adaptiva värdet. Varför gör djuret så här? Är det så att det ökades överlevnad? Är det så att det ökades chanser att hitta en partner och så vidare? Det fjärde sättet att nalkas djurs beteende är fylogenin. Det vill säga att man tittar på hur har det här beteendet utvecklats? Hur är de här olika djurarterna släkt med varandra? När uppstod det här beteendet? Är det någonting som har uppstått nyligen? Är det någonting som har funnits väldigt länge? Och ofta så brukar man sammanfatta det här med att säga att de här första två är det man kallar för proximata frågeställningar. Det vill säga att man ställer frågan hur. Hur går det till? Hur gör djuret det här beteendet? Och de andra två brukar kallas för ultimata. Det vill säga varför gör djuret det här beteendet? Vad finns det för evolutionär bakgrund? Vad finns det för förklaring till varför de skulle göra det här överhuvudtaget? Och Tinbergen och de andra etologerna, de fokuserade väldigt mycket på ettan och tvåan under den tidiga etologin. Det vill säga mekanismer, fixa beteenden, retningsstimuli och så vidare. Beteendeekologer däremot, de har fokuserat nästan bara på den tredje frågan. Det vill säga, vad har det för funktion? Vad har det för överlevnadsvärde? Vad ger det för fitness-effekt? Men numera så studerar etologer alla fyra frågorna. Om man ska då ta ett konkret exempel på hur man kan använda sig av de här fyra frågorna. Så skulle man kunna fråga sig till exempel, varför sjunger den här solfjäderflugsnapparen på våren? Ja, den första frågan då, den orsaken eller den fysiologiska kausaliteten så att säga. Då skulle man kunna till exempel hypotetisera, det kan vara så att den ökade dagslängden på våren inducerar förändringar i hormonnivåer i kroppen på hannen till exempel. Och då skulle man kunna testa den här hypotesen genom att till exempel injicera det här hormonet på vintern och se om hannen börjar sjunga då. Den andra frågan då, ontogenin, det vill säga individens utveckling, det man kallar för development då, till skillnad från evolution. Då skulle man kunna säga att ja, men det kanske är så att den här hannen har lärt sig sjunga av sin egen pappa eller har lyssnat på grannarna i kringliggande territorier. Och det skulle man ju då kunna testa genom att göra uppspelningar, man spelar upp med en högtalare, kanske en annan sång och ser om ungar som har växt upp i den här ljudmiljön då lär sig sjunga på ett annat sätt. Den tredje frågan då, funktion eller överlevnadsvärde. Då skulle man kunna hypotetisera att ja, han kanske sjunger för att attrahera honor. Och på så sätt kanske han får fler ungar. Eller han kanske sjunger för att jaga bort konkurrenter. Och det skulle man ju också kunna göra experiment för att testa. Det vill säga, varför har det här beteendet utvecklats i den här arten? Och sen det sista då, fylogenin, den evolutionära historien. Är det så att den här arten har en unik sång som bara den har? Och det kanske till och med har bidragit till att det blev en ny art. Eller är det så att dess närmaste släktingar sjunger på liknande sätt och att det är någonting som den har ärvt från tidigare anfäder och så vidare. Alla de här frågorna är relevanta. Alla de här fyra tillvägagångssätten är intressanta, men de har olika fokus. Den tidiga etologin fick utstå en del kritik också. Bland annat så kritiserade en psykolog som heter Lehmann på 50-talet etologin. Han menar att det fanns ingen riktig underliggande teori att etologerna hade inte riktigt förstått vikten av lärande. De sysslade bara med de här mer automatiska beteendena, så att säga. Och att det var väldigt deskriptivt. Det vill säga att man gick ut och katalogiserade en massa beteenden utan egentligen kunna dra några generella slutsatser. Och Lawrence speciellt, han blev väldigt kritiserad. Han hade egentligen inte läst Darwin. Han kunde egentligen inte det här med evolutionslära. Och han fick hård kritik från flera håll, bland annat från Richard Dawkins på 70-talet som menade att Lawrence helt enkelt inte var påläst. Och man kan säga att hans karriär hämtade sig egentligen aldrig från det här. Tinbergen däremot, han tog åt sig lite av den här kritiken och började jobba på ett nytt sätt, ett mer evolutionärt sätt. Det vill säga han började fråga nummer tre då, varför gör djuren så här? Han inte bara beskriva, ja, gässen rullar en boll och måsen pickar på en näbb och så vidare. Utan vad är det för poäng med det här beteendet? Varför har det utvecklats? Och ett väldigt känt exempel är när han observerade att flera olika fågelarter, så är det så att föräldrarna, de flyger iväg med äggskalen när ungarna har kläckts. Flyger iväg med dem några 10, 20, 50 meter och släpper dem lite längre bort. Och det visar sig att det här är ett instinktivt beteende som de gör utan att ha sett någon annan göra det och så vidare. Men då frågar han sig, varför gör de så här? Är det så att det på något vis bidrar till att öka överlevnaden hos ungarna? Och då gjorde han ett experiment där han tog en massa hönsägg. Han målade dem så att de såg ut som måsägg på utsidan. Och sen placerade han ut de här äggen i naturen som om det vore måsbon då. Och bredvid några av de här borna så la han äggskal. Och vid andra så hade han inga äggskal. Och det visade sig då att de borna som hade äggskal liggande, för äggskalen är ju vita på insidan. Där såg olika predatorer dem från långt håll. Och i större utsträckning hade de plundrat de här borna då. Så han visade alltså att det fanns en direkt fitnessfördel med att flytta bort äggskalen. Och det här kan man då se som ett sätt att använda den tredje frågan. Det vill säga, varför finns det här beteendet? Inte bara vad utlöser det och så vidare, utan varför har fåglarna evolverat det här beteendet? Jo, det gör de en högre överlevnad bland sina ungar och de kan därför sprida sina gener bättre i nästa generation. Medan de fåglarna som inte har flyttat på sina äggskal har då selekterats. På 60- och 70-talen så började man mer och mer använda evolutionsteorin för att tolka djurs beteenden. Och ett av de här stora problemen man hade och brottades med, det var problemet med altruism. Det vill säga när ett djur hjälper ett annat djur. Även Darwin menade att det här med altruism är ett potentiellt problem. Och han sa att detta kan kullkasta hela min teori. För om djur agerar osjälviskt så går det ju emot hela den här tanken på konkurrens och naturligt urval och så. Och dessutom så var det så att på 60- och 70-talet så var ju vänstern väldigt stark. Det fanns väldigt mycket kommunistiska och socialistiska inslag i både filosofi och debatt. Och de ville inte gärna tro på det här med ärftlighet, utan de menade det grundläggande i marxismen är att man formas av sin miljö. Så därför så fanns det en väldigt stort fokus på det här också från politiskt håll. Att visa att altruism är någonting som man kan frammana, så att säga. Att det är en grundläggande mänsklig egenskap. Och ett sånt här försök att lösa det här problemet med att man kan observera att djur hjälper varandra, det var Wynne Edwards som lanserade någonting som man kallar för gruppselektion. Och där menade han att en individ kan hjälpa en annan individ på bekostnad av sin egen fitness så länge det bidrar till att öka gruppens fitness eller artens fitness. Så att om det är bra för arten eller bra för gruppen så kan det här beteendet sprida sig trots att det är dåligt för den individen som utför det. Men den här idén förkastades ganska resolut några år senare av Maynard Smith och Lack, som visade att visst, ett sånt beteende skulle uppstå, men det skulle vara väldigt lätt för en självisk individ att invadera en sån population. Så att i en population där alla samarbetar så skulle en självisk individ tjäna på att de andra samarbetade, men han skulle inte behöva betala kostnaden av att samarbeta själv. Och därför skulle han få fler avkommor nästa generation och fler nästa och fler nästa, och till slut så skulle det här altruismen eller samarbetet försvinna i populationen. Några år senare så lanserade Hamilton ett alternativ till gruppselektion som man kallar för släktskapsselektion. Och där klarar man alltså att förklara i alla fall delvis det här med altruism utan att prata om gruppselektion. Och det Hamilton insåg då var ju att om jag vill sprida mina gener så kan jag göra det dels genom att hjälpa mina egna barn. Men jag delar ju inte bara gener med mina barn, jag delar det med alla mina släktingar. Så att genom att hjälpa släktingar så ökar jag också mitt genetiska bidrag till nästa generation. Och den här idén fanns ju redan hos Darwin, men Hamilton utvecklade den. Och han löste det matematiskt. Dessutom kom boken Den själviska genen av Richard Dawkins 1976 som visar att det är egentligen fel att tänka på en individ som grundenheten i biologin, utan det är de enskilda generna. Och för en gen så spelar det ingen roll om den sprids via någons barn eller via någons kusiner eller syskon och så vidare. Mitt på 70-talet så kom Edward Wilsons bok Sociobiology som lanserar ett evolutionärt synsätt på sociala beteenden. Det sista kapitlet i den här boken handlar om människor och det var egentligen det som gjorde att det blev en oerhörd kontrovers när den här boken kom. Bland annat två biologer, Levontin och Gould, attackerade den här boken. Och de här attackerna kom i flera vågor. Den första vågen det var att det här var en farlig bok. Att prata om beteenden som ärftliga och så vidare. Selekterade av evolutionen. Låg väldigt nära nazismen. Man skulle kunna säga att det skulle leda till rashygien och såna här saker som man hade hållit på med på 30-talet. Man menade att han argumenterade för att bevara status quo i samhället, att allting är som det är och det är inget vi kan göra åt det. Att det fanns determinism. Den andra attacken var att boken var inkomplett, det vill säga han hade inte diskuterat kultur, medvetande och så vidare vad det gäller mänskligt beteende då. Och den tredje attacken som kom, det var att det var helt enkelt dålig vetenskap. Det var vad de kallar superadaptationism, det vill säga att allting man observerar kan man säga är adaptivt. Vare sig man bryr sig om att testa den här idén eller inte så kan man säga att jo, men det här gör djuret för att öka sin fitness, öka sitt bidrag till nästa generation. Men man menar att det var väldigt mycket att man vevade med armarna men inte att man faktiskt visade hur det fungerade. Och i USA så kan man säga att den här debatten gick väldigt, vågorna gick väldigt höga. Och till viss del så har den här debatten sitt ursprung i kontroversen mellan behaviorism å ena sidan och evolution å andra sidan. Det vill säga arv och miljö och även politiska undertoner då. Där speciellt den intellektuella vänstern hade väldiga problem med att se mänskligt beteende som någonting som hade evolverat. I Europa då samtidigt ungefär så saknades den här väldigt aggressiva debatten som fanns i USA. Kanske på grund av den här naturalisttraditionen som biologer här hade så läste man sociobiology på rätt sätt, på det sättet som Wilson hade tänkt. 1978 kom Krebs och Davis bok Behavioral Ecology. Och till skillnad från boken Sociobiology så undvek man humanbiologi. Man hade inget kapitel som handlade om människor. Och man valde namnet väldigt noggrant. Det så ville man särskilja sig från den här debatten i USA med sociobiologi. Och man ville också visa på att det var inte bara sociala beteenden utan även byte, predatorbeteenden och så vidare som man fokuserade på. Och Krebs och Davis, de kan man säga grundlade den här disciplinen beteendeekologi som sprang ur etologin på slutet av 70-talet. Och som var en renodlad evolutionär approach till djurs beteende. Så vad är då de centrala koncepten i beteendeekologin? Jo, det är för det första då att man har ett individfokus, det vill säga man är intresserad av variation mellan individer inom en art. Men inte bara individfokus utan även ett genfokus, det vill säga att man tänker på ett strikt evolutionärt sätt, hur sprids gener i populationen? Och då spelar det inte så stor roll om det är en individ som sprider dem via sin egen avkomma eller om individen sprider dem via släktingars avkomma. Man menar att ekologin eller miljön djuret lever i är lika betydelsefullt som genetiken. Att det finns en interaktion med att djuren skapar sin miljö, påverkar ekologin men också blir påverkade av ekologin. Man pratar väldigt mycket om adaptation, det vill säga de egenskaper som har evolverat hos djur för att öka deras möjlighet att överleva och att producera avkomma. Till exempel en adaptation är tigerns ränder som gör den mer osynlig för sina predator, för sina byten. Och till exempel fågelsång som används för att attrahera honor och så vidare. Så man var intresserad av fitnesseffekten och beteendet. Vad tjänar djuret på att göra si istället för så? Och ett sånt här sätt som man lånade från ekonomin, det var optimalitet, optimalitetsmodeller där man försöker förstå hur djuret maximerar sin vinst och minimerar sin kostnad utifrån en individs perspektiv. Till exempel hur många maskar ska jag samla på mig innan jag flyger tillbaka till boet. Sen utvecklade man också något som kallas spelteori. Och spelteori det handlar om ett djurs optimala beteenden utifrån vad de andra djuren i populationen gör. Och ett beteende som är en ESS, en evolutionärt stabil strategi, det är ett beteende som när alla djur i populationen har den här strategin, då kan ingen annan bättre strategi sprida sig, för att det är en strategi som är bäst i det sammanhanget. Om ni har sett filmen A Beautiful Mind med Nash, matematiker Nash, som han utvecklade de här koncepten. Det vill säga, hur ska jag göra utifrån vad de andra gör just nu? Och det är någonting som man lånade in från politik och ekonomi. Ett sånt där exempel är The Prisoner's Dilemma, som det finns en bild på här. Där två fångar har alternativet att antingen tjalla på sin kompis eller samarbeta genom att hålla tyst. Och beroende på kostnad och vinst för de olika beteenden så kan man få samarbete att uppstå eller att kollapsa och att de anger varandra. Ett problem när man studerar djurs beteende som jag upplever ganska ofta, det är det man kallar för the naturalistic fallacy, eller det naturalistiska felslutet. Och problemet bakom det här, eller det här problemet härstammar ifrån sammanblandningen av vad som är naturligt och vad som är moraliskt gott eller önskvärt. Så återigen har det här en bakgrund i arv och miljö. Alltså både de som kritiserar etologin och etologer själva gör det här felet ibland när man försöker sätta likhetstecken mellan det som är naturligt och det som är önskvärt. Och det, man ska veta att det är väldigt lätt att plocka exempel från djurens värld som stöder den politiska eller moraliska uppfattning man råkar ha. Som till exempel den här Strauss-Kahn, en extremt välbärgad politiker som har varit involverad i massa sexhärvor med unga kvinnor och så vidare. Det är mycket möjligt att man kan hitta evolutionära förklaringar till det här beteendet. Att hannar generellt beter sig på ett visst sätt i en viss situation och att makt ger vissa typer av beteenden även hos andra djur. Men vad har det att säga om det här är ett önskvärt beteende i vårt samhälle eller inte? Och jag menar att etologin ger oss lika lite moralisk guidning som de andra naturvetenskaperna, som fysik och kemi. Etologin beskriver vad som finns och sen är det upp till oss att tolka huruvida vi vill ha det så i vårt samhälle eller inte. Det finns väldigt gott om exempel på förfärliga beteenden i djurriket. Hos gräsänder så förökar sig i princip med 100% våldtäkt. Att det är alltid hannen som tillskansar sig parningar. Men hos andra honor så sker det i en väldigt stor harmoni, sexuell fortplantning. Och hos återigen andra arter så är det så att honan äter upp hannen efter parningen. Som hos många spindlar till exempel. För några år sedan så var det ett pingvinpar, två hanliga pingviner som hade bildat par och adopterat en sten, jag tror det var i Holland någon gång. Och då använde folk det som argument för att det här med homosexualitet är minsann naturligt, för titta på de här pingvinerna. Men jag menar, om man inte hade haft de här pingvinerna, hade homosexualitet varit onaturligt då? Skulle vi behandla homosexuella sämre om de här pingvinerna inte hade funnits? Jag menar, vad ska vi ha den här kunskapen till? Jag menar att man ska vara väldigt försiktig när man drar paralleller mellan vad vi accepterar och inte accepterar, vad vi tycker är bra och dåligt i samhället från djurriket. För det går alltid att hitta det motsatta exemplet om man tittar på någon annan art. Däremot så kan ju de här kunskaperna, evolutionära kunskaperna, ge oss vissa instrument när vi vill förändra saker åt ett visst håll i samhället. Till exempel när man jobbar med barn i skolor som har väldigt svårt att klara sitt skolarbete. Så kan man använda sig av evolutionära principer som är generella, som gynnar till exempel samarbete mellan elever. Och man kan designa miljön på ett sånt sätt så att eleverna spontant samarbetar bättre. Om man då ska jämföra etologin med den här komparativa psykologin eller behaviorismen som fanns, så kan man säga att traditionellt så och hårdraget så handlar etologin mycket om instinkter och tilldrar sig ute i naturen. Medan djurpsykologin då handlar om inlärda beteenden och tilldrar sig på labb. Men under senare år så har ju de här två disciplinerna närmat sig varandra väldigt mycket och tagit lärdom av varandra. Vad är det då för skillnad på etologi, beteendeekologi och sociobiologi? Och det här får ni nog olika svar beroende på vem ni frågar. Från början så var det så att etologin saknade fokus på evolution och på individuell variation, eller alltså variation mellan individer. Men numera så kan man säga att etologer sysslar med alla de fyra frågorna som Tinberg ställde upp. Och man kan säga att etologin är det mer samlande begreppet, så att man skulle kunna tänka sig att beteendeekologi och sociologi är en del av etologin. Beteendeekologer traditionellt är väldigt intresserade av relationen mellan beteende, ekologi och evolution. Och det är mest fokus på den evolutionära funktionen av beteende, det vill säga fråga 3 då av de Tinbergen ställde upp. Så man skulle kunna säga att beteendeekologin är en underavdelning av etologin och att sociobiologin i sin tur är en underdelning av beteendeekologin. För sociobiologin är ungefär detsamma som beteendeekologi, men fokuserar framförallt på sociala beteenden. Det vill säga det här med altruism, hjälparbeteenden och sånt. Men det är ett väldigt stort överlapp i de här tre disciplinerna. Om vi då går tillbaka till den här arga blåmesen vi såg i början av föreläsningen här. Då skulle man kunna tänka sig att en behaviorist, en etolog och en beteendeekolog kanske skulle nalka sig det här fenomenet med den arga blåmesen som anfaller sin egen spegelbild. Att de skulle nalka sig det på olika sätt. En behaviorist kanske skulle tänkt ungefär så här att det måste finnas en belöning på något sätt som den här blåmesen upplever när den anfaller. För att annars så skulle det här beteendet klingas av. Det skulle släckas ut så småningom. Om det är en kostnad eller om det inte finns någon belöning så borde så småningom den här talgoxen lära sig att inte anfalla sin egen spegelbild helt enkelt. En klassisk etolog då, som Lorenz till exempel, skulle mena att det här är ett fixt beteende, en nyckelretning. Den ser en annan hanne i rutan, den anfaller. Och han kanske skulle vara intresserad av att se hur lik måste den här spegelbilden vara en blåmes. Eller om man hänger upp en modell och så vidare. Hur lik måste den vara för att den utlösa den här aggressionen? Kan man till exempel bara ha en blåvit svart modell som är väldigt primitiv, skulle det också utlösa ett beteende. En beteendeekolog kanske då skulle tänka, ja, nu är det ju så här att det har inte funnits några speglar tidigare i evolutionshistorien för blåmesar. Därför så har det inte funnits något selektionstryck för att förstå vad en spegel är. Och därför så är det här beteendet maladaptivt, det vill säga det har ingen fitnessfördel. Däremot så om speglar fortsätter finnas i blåmesarnas miljö så kommer de så småningom utveckla en förståelse för vad speglar är och undvika dem. För det kommer finnas en fördel av att undvika de sådana här stolligheter som anfaller sin egen spegelbild. Över väldigt lång tid och över väldigt många generationer så kommer det här beteendet försvinna om speglarna fortsätter. Så för att avsluta nu då så skulle jag vilja bara ställa upp några punkter som jag tycker är anledningar till varför man ska studera etologi. Dels så är det ju så att det är intressant i sig. Och jag tror att de flesta som studerar djurs beteenden för sitt höga nöjes skull kallar sig för beteendeekologer idag. Och det är alltså grundforskning kan man säga då. Man är intresserad av djurs beteende av ingen annat skäl än att man är intresserad av det. Men det finns ju även tillämpad forskning. Och två viktiga fält, det är ju bevarandebiologi ute i naturen. Det vill säga hur skyddar man djur som är hotade och så vidare. Och även välfärd hos tamdjur. Och den tillämpade forskningen har ju naturligtvis lärt sig väldigt mycket från den grundforskningen som finns. Men ofta så har man mer konkreta frågeställningar. Man vill lösa ett problem. Man skulle kunna ställa upp det så här också. Om man nu koncentrerar sig på den tillämpade etologin som kanske är den ni är mest intresserade av. Så skulle man kunna tänka sig att det är fyra huvudfokus. Det ena är hantering av djur i fångenskap. Till exempel då hälsa och välfärd hos många olika arter. På zoo, lantbrukets djur, försöksdjur på laboratorier, husdjur. Även veterinärvetenskap. Sen har vi hanteringen av vilda djur då. Till exempel invasiva arter eller pestarter som till exempel minkar eller svartmunnad smörbult som vi har här i Sverige nu. Jaktvilt, hur man hanterar jaktvilt på ett optimalt sätt. Men även hotade arter, hur skyddar man de arter som är på väg att dö ut. Ofta så är det kritiskt att man känner till deras beteende för att strategierna ska vara effektiva. Sen har vi djurförsök och där har vi dels då labbdjur som man kan studera av olika orsaker. Och det här ska man ju då helst skilja från testdjur, sådana som används för att testa giftiga kemikalier och så vidare. Då har man oftast en annan bevekelsegrund. Och även djurdressyr då, när man dresserar djur för arbete. Men även husdjur, alltså hästar till exempel. Men även sådana saker som knarkhundar, polishästar kanske, där de har en väldigt specifik arbetsfunktion. Eller för funktionshindrade, ledhundar och så vidare. Så jag tänkte avrunda den här föreläsningen nu med att säga att jag tycker att det är universellt mänskligt att fascineras av djurs beteenden. Jag är i alla fall fascinerad av det och jag hoppas att ni också är det. Eller kommer bli det. Och jag skulle bara önska er lycka till med den här kursen. Och med resten av er dag. Tack.